Vänner, vad gott att få vara tillbaka här. Jag känner mera som att jag kommer hit för att få påfyllning än att jag kommer hit för att fylla på hos andra. Tack för ditt vittnesbörd. Så gott. Och jag blir så glad när det är ett språk som känns uppdaterat. Jag minns min egen barndoms vittnesbördsmöte, om ni vet vad det är för någonting. Det var ofta som minipredikningar, mer än berättelsen om min väg med Herren och så. Så att det här kändes jättegott, och också jag fick vara med om Klaras berättelse. Kom in en rusande här, vet du vad? Nej, vadå? Vi har fått en kattunge. Och nu vet jag allt om kattföräldrarna och vilken katt, hankatt som mamman är kär i och sådär. Och så där är det ju när man har hjärtat fullt av någonting. Jag fick vara med när en lärare, efter att ha arbetat på vårdavdelning efter 20 år, blev av med sin dödsrädsla. Det tog inte många samtal för hon var där. Hon blev så vansinnigt jobbig. För hon var ju tvungen att berätta för alla. Någonting annat kan man ju ha att berätta. Idag är det alltså bönsöndagen, söndagen innan Kristi himmelfärdshelg. Och det är så här, vare sig man är troende eller inte, så sätter man värde på de här helgerna. Åh, ledigt, jätteskönt. Och så är det 2 veckor kvar till pingstdag. Jag tror inte, om vi skulle intervjua folk på byn här, eller samhället eller vad ni säger, att de skulle veta vad det är bönsöndagen idag. Många dagar har ju andra namn också, du vet, kanelbullens dag och sådär. Det är inte den idag, utan idag är det världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. Jag tror inte många skulle sagt det heller, om jag ska vara ärlig. Man kanske skulle säga så här att ja, men idag har ju idag Sverige gått till slutspelet i hockey så där. Vi kan bli både 1 och 2 eller någonting. Ingen skulle säga att ja, det var den där dagen när Staffan var här och predika. Garanterat ingen. Men jag kommer i alla fall, tänkte jag, inte att följa rekommendationer om de här söndagens text på något sätt som man har enligt kyrkoåret då. Utan jag tänkte faktiskt göra så att jag gör en liten uppföljning av predikan från september förra året då. Jag utgår ifrån att ni minns den, så att vi inte behöver börja med att repetera den och så. I skolan fick jag lära mig att man ska lära sig en del saker utan till, och det ska gå som ett flytande vatten, sa fröken. Så även om man väcker det mitt i natten så ska man kunna det där. Tänker inte förhöra er så. Men temat då, det var i alla fall att samtala om tro, att dela sin tro. Och det här dela är ju, det är ju så här kyrkoord ungefär. Vad då dela? Jo. Men vi delar med oss kanske, eller vi berättar om vår tro, precis som du gjorde. Och jag hade tänkt att vi skulle ha lite läxförhör här och testa av en i smarten, en femteklassare. Men det behöver vi inte göra, utan det kanske kommer mer av den varan sedan. Men just det med att hitta uttrycken för tillfällena och ta dem när det blir någonting spontant. Alltså, jag använder mycket uttrycket Guds klocka går på sekunden. Andra kan säga, men vilken tillfällighet, jag gick just och tänkte på dig. Eller men att vi skulle råkas här och där. Ja, Guds klocka går på sekunden. Och vare sig man tror på en Gud eller inte, så brukar det där uttrycket förklara en del. Ja, men du, jag har inte tänkt så förut. Men visst är det knepigt? Ja, det är knepigt. Och vi har inte alltid ord för de här sakerna som vi inte med naturvetenskap kan bevisa, men tron kan plocka fram det och säga, det ser ut som att det är så, att Gud skapar mötesplatser, crossroads, vägskäl, som vi inte kan göra, men där möts vi, och där blir det trepartssamtal, den människan, jag och Herren. Och när man är öppen för ett sånt tänk, så hittar man de där tillfällena väldigt ofta. Och det är så spännande, tycker jag i alla fall. Jag tänkte att använda 2 stycken bibelställen, och båda från Korinterbreven. Det första Korinterbrevet och det andra Korinterbrevet. Och det första är från Första Korinthierbrevet 9, 19-22. Där står det som här, och rubriken är i min bibel, allt för att vinna så många som möjligt. Vi läser Jesu namn. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag främst varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför den varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dessa löften. Om jag skulle smyga in lite så här förståelse där, eller fördjupad förståelse, så skulle jag kunna säga så här att Paulus, okej, han var alla slav, men allt gjorde han av kärlek, inte som tvång. Han visste om sina rättigheter hela tiden, men han bjöd på dem genom att avstå från sina rättigheter. Det där med att vara, stå under lagen och så. Vi kan ta exempel där. Timoteus, för att vinna judarna, så lät han omskära sig. Men Titus istället, han valde att avstå från det. Så att ingen skulle missförstå att man måste omskära sig för att bli en kristen. Och då såg man, det ena, jag vill bli så som en jude för att möta dem. Men den andra väljer att för att inte det här ska bli en förveckling, så måste jag tvinga mig att avstå, även om det kan vara stötande för någon. Paulus visste om sin styrka. Och jag tror han var precis så stark att jag inte skulle vilja umgås med karen. Men han valde också att avstå ifrån den. För att skulle han komma där som besserwisser och smartast, ja, då skulle han nog inte få ingång någonstans. Utan han valde att tona ner sig själv för att om möjligt vinna någon. Och det här sättet att tänka för att om möjligt kunna möta någon, det är ett härligt förhållningssätt. Och de som har lärt sig det förhållningssättet hittar ingångar på ett speciellt sätt. Jag ska strax läsa den andra texten. Men jag lärde mig lite grann av det här när jag fick umgås med några sydkoreanska pastorer. Bland annat var det en där, han var diakon i församlingen. Han är en av världens största fiskeuppköpare. Men han var noga med att alltid komma hem tillbaka, flög tillbaka till hamnen, för att på lördagen, då var det veckans viktigaste sak. Då skulle han vara med och dela ut mat på sjukhus till patienter. Och jag sa det, men har ni så många medlemmar som ligger på sjukhus? Nej, nej, vi har inte några medlemmar på sjukhus. Nej, så ni där och evangeliserar? Nej, vi delar ut mat. Jaha. Och så, ja, när ni kommer där med brickorna, så har ni lagt en liten så här papperslapp där om Jesus älskar dig och vi kommer från den här kyrkan. Nej, så ingenting. Utan vi delar ut mat. Jaha. Men hur ska de då få veta om att ni gör det här på något sätt som, ja, ett sätt att berätta om den kristna tron? Vet du någon annan som delar ut mat? Nej, det vet jag ju inte. Nej, småningom så kommer de att ställa frågan och då berättar vi. Men det är ju så att evangeliet, det står för sig självt. Därför att det är en annan sort. Och vi behöver ha tillit till att det är en annan sort. Att det väcker frågor, att det väcker nyfikenhet och att det väcker tillit till. Därför ord, det kan vi busa hur mycket som helst med. Vi kan ljuga ganska friskt. Och en del kan vara precis så fula så att man tror dem, fast att det inte är sant. Men handlingarna, de är inte lätt att ljuga med. Utan de brukar vi förstå, okej, det är vänlighet eller vad det är för någonting. Det andra bibelstället som jag vill läsa, det är från andra Korinthierbrevet 2:14-17. Så det är inga långa saker. Och där står det så här i min bibel: framgången bekräftar uppdraget. Gud vare tack som genom Kristus alltid för med mig sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland de som räddas och bland de som går förlorade. En doft av död till död för de som går förlorade, av liv till liv för de som räddas. Vem förmår något sånt? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej. Jag förkunnar oförfalskat som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Jag blir väldigt glad när du använder The Message, en speciell bibelöversättning. En del kallar det bara för, ja, det är Eugen Petterssons bok. Därför han som har gjort den heter Eugen Pettersson. När jag första gången mötte den här så var det min lillebror som hade läst ur den. Och så sa han, du vet, det är så häftigt. Det är en journalist som inte alls har någonting med kristen tro som har försökt skriva det här på ett sätt som man ska förstå. Och så läste han någonting och då var jag, wow, liksom, vad häftigt. Den karen har lyckats att fånga upp vad nu själva grundtanken är. Så jag gick ju på det. Ända till dess jag tog och undersökte. Och vem är Eugen Pettersson? Jag är inte van en ung och fräsch journalist eller någonting sånt där. Nej, han är pensionerad professor i gammaltestamentlig hebreiska och nytestamentlig grekiska. Han jobbar vid Regent College i Vancouver i Kanada. Jag har varit där. Det tog honom 30 år. Han la 30 år av sitt liv för att gå till djupet. Vad betyder det här egentligen? Så det var inte bara en språkfråga, utan han hade en längtan att människor ska kunna ta till sig det här som begriper vad det handlar om. Och jag tänkte använda den för att ni ser skillnaden här. Att använda det som blir begripligt för kanske den vanliga människan kontra det som kan stå som fädernas tro och fädernas religion. För jag tror att varje generation måste hitta sitt eget förhållningssätt att förstå de här texterna. Så att det blir min tro, min generations tro i den kultur där jag lever. För att gå över kulturgränserna och generationsgränserna, det är jättesvårt. Och då ska jag ge dig några nyckelord innan jag läser själva texten i den här The Message. Det talas om ett triumftåg. Ett triumftåg, det hade en segerherre efter ett långt en strid eller någonting sånt där. Och då visar han upp både sin styrka. Och också visar han inför sina fiender. Jag vann. Det här uttrycket används för övrigt en gång till i Nya testamentet. Och det är när det talas om att Jesus besegrade de onda makterna. Så det är samma uttryck. Det står också att om ett ljuvligt väldoft. Och då visar det sig att när det här segertåget drog fram så tände man rökelse. En speciell rökelse som var väldigt väldoftande. Och den kallades för en gudomlig vällukt. Så att det här från ett helt annat område. Och jag hade ju inte en aning om det här. För jag satte mig ner och bläddrade och sa, vad betyder det egentligen? Eller snarare, hur förstod de människorna det som fick höra det första gången? För mig går det ju förlorat annars. Och sedan talar han om att vår skicklighet, vår kompetens kommer från Herren. Och så, och då, jag läser själva texten då. Från 2:14-17. Genom Messias, genom Kristus, för Gud oss från det ena stället till det andra i ett enda långt segertåg. Överallt låter han oss förmedla bekantskapen med Kristus. Vart vi än går andas människor in den utsökta doften. Tack vare Kristus avger vi en ljuvlig väldoft som stiger upp till Gud och som alla på väg mot räddning känner igen. En arom mättad av liv. Men de som är på väg mot undergång verkar snarare tycka att det stinker som lik. Det är ett fruktansvärt ansvar. Vem har kompetens för det här? Ingen. Men vi försöker i alla fall inte prångla ut Guds ord urvattnat. Vi står inför Kristus när vi talar. Gud ser oss i ögonen. Det vi säger hämtar vi direkt från Gud. Och vi förkunnar det så ärligt vi kan. Amen. Det finns alltså ingenting som vi som Guds barn kan göra eller behöva göra för att plussa på vårt ansikte eller goda ansikte, anseende inför Gud. Utan allting är redan helt okej. Vi är redan totalt 100-procentigt älskade rakt av. Om någon säger till mig, du, jag älskar dig. Ja, om min fru säger det, tänker jag, det är nog 100%. Om någon annan säger det så funderar jag kanske på hur många procent är det där då? Men den gudomliga kärleken, den är alltid 100%. Och det är ju inte för att jag har varit så snäll och gullig och duktig allt det där som jag är. Utan det är ju för att han är den han är. Och då tänker jag, den största auktoriteten i hela universum säger, jag älskar dig. Och jag älskar också de andra människorna som du möter. Vem är jag att jag skulle kunna hålla inne med att tänka, men Gud, 60%. Eller den där, max 30%. Nej, han älskar hela världen, alla människor. Och då på något sätt får jag också som människa ett nytt förhållningssätt. Oj, här kommer en till som är väldigt älskad. Och det är inte någon som jag nödvändigtvis har sett i en kyrka eller så. Utan det är någon som Gud älskar. Och det räcker med det. Den vill jag lära känna. För dess egen skull. Den bär på någonting som är gott. Och jag har kommit på att i stort sett aldrig när jag möter en människa om och om igen är det vem som helst. Utan de brukar kunna berätta för mig efter några gånger att jag... farmor, hon säger alltid att jag kom ihåg att jag tänker på det. Jaha, säger jag. Det är kul att de tänker på det. Vad betyder det? Ja, men det fattar du väl. Ungefär som död gubbe. Ja, säger jag. Tänker att hon ber för det? Ja, men det är klart. Men vi har de där uttrycken. Och ibland så behöver vi få tydligt vad är det de egentligen står för. Och jag kan också använda dem ibland så där. Jag ska tänka på det speciellt då när du har tenta. Fast ibland säger jag också. Jag ska be för dig. Jag kan ta de där timmarna till det. Jag tror du behöver det. Och så vet man, det räcker med det för att den här människan ska kunna känna sig riktigt trygg. Så det Jesus gjorde är alltså inte på grund av vår förträfflighet. Utan han tog initiativet hela vägen. Och så får vi på något sätt ställas inför denna Guds buffé. Varsågod, här är livet. Så Guds barn är vi därför att Jesus har gjort någonting. Allt för att ingen ska berömma sig. Och alla har vi då fått gåvor, talanger, färdigheter. Som vi ofta använder utan att reflektera över dem. Men vi ska veta om att vi har dem där. Och vi har dem olika. Och det är bra om vi kontrollerar vad som finns på det här sättet för kompetenser i vår Guds familj. I helheten på något sätt. För alla de här gåvorna behövs. Ta bara Klaras berättelse. Alltså blir vi glada eller? Ja. Inte tänkte hon på att nu har jag fått en speciell gåva här. Och jag har fått en kattunge. Och nu ska jag se till att församlingen blir välsignad. inte. Utan det där kom ju bara spontant. Och så blir det resultatet. Och det här som vi inte ens tänker på utan som nog är självklart för oss. Det behöver vi lyfta upp och se. Det är inte självklart. Utan vi ser av frukten. Vi blir glada. Eller vad det är för någonting. Gläds över att barnen vågar. Att de har en plattform att lära sig att stå på. För att kunna gå vidare i livet. Våga inta nya plattformar. Det är jättegott. Och de här gåvorna och talangerna på något sätt. De behöver vi utveckla. För några år sedan hade jag förmånen att under några år få följa friidrottslandslaget på väldigt nära håll. Och ni vet ungefär vad det är för folk. Jag visste väldigt lite om det här med idrott och sånt där innan dess. Men jag blev ju något fascinerad även om jag inte blev någon fanatiker på att träna. Men det jag upptäckte var att någon hade hittat de här från början och sett att du har någonting som är speciellt. Det är nog värt att utveckla det och satsa på det. Och så kom de in i sammanhang där de fick börja träna och de blev ju bättre och bättre och fick mer och mer uppmuntran. Vad duktig du är. Alltså fortsätt så här. Och de fortsatte och småningom så fick de speciellt utbildade tränare som hjälpte dem att gå vidare efter vetenskap och beprövade erfarenhet. Och det funkade. Och sen kom de här människorna som experter på näringslära och hjälpte dem att äta rätt som kunde bygga upp muskler på ett speciellt sätt. De kom till lokaler som var specialanpassade för att de skulle kunna träna ännu bättre och minska skaderisken. Och sen blev det träningsläger och utlandsresor, både som uppmuntran men också för att i tävling med andra människor kunna utvecklas. Jättefascinerande. Och jag tänker, vi kanske har någonting att lära av det. När jag växte upp så lärde jag mig att se kyrkan som ett träningsläger. Jag har levt med det ända sedan jag var tonåring. När jag var tonåring så från sen fredag eftermiddag till söndag kväll så var vi i den kyrka som jag brukade gå till, som jag tillhörde. Inte för att det var så hejlöst bra, inte alltid för att det var roligt, men man gjorde så. Undantaget var när man åkte hem och sov, men annars var man där hela helgerna. Och då såg vi just kyrkan som ett träningsläger för att kunna vara i vardagen på ett klokt och bra sätt. Ta in de här bitarna. Lära oss någonting av vad är andlig näring. Alltså man kan inte ta in vad som helst om man ska må bra andligt sett. Det går inte. Utan vissa saker bör man undvika. Det kan finnas bilder som vi inte ska in på våra näthinnor till exempel. Det kan finnas upplevelser som är destruktiva för att de skapar rädslor och allt vad det kan vara för någonting. Och sedan använder vi det där när vi kom ut i den vanliga vardagen. Alla mina påsklov, sportlov, från och med slutet på högstadiet, då minns jag att då besökte vi små församlingar. Vi skulle förhoppningsvis hjälpa dem med någonting positivt. Och Ljungsbros gator kunde jag nå utan till. Åtvidabergs gator kunde jag utan till. Vi gick och, förstå uttrycket, knacka dörr. Vi gick och skulle inbjuda människor till våra möten, som vi sa, kvällsgudstjänster. Vi sjöng och vi berättade om vår tro och så där. Och jag tror att jag kunde Båsta och Skanör, Falsterbo bättre som sommarstäder än vad jag kunde Linköping som sommarstad. Och det var ett sätt att träna, det var träningsläger. Men ingen hade ju tanken på att vi under vanliga skolåret skulle gå omkring och knacka dörr hos grannarna eller någonting sånt där. Utan vi behövde ju få erfarenhet. Hur är frågorna? Hur är önskningarna? Vad går människor och längtar efter? Och sen tog man in det där. Och sen kunde man använda det i det vanliga vardagslivet. Så ingen skulle utbildas till fanatiska dörrknackare. Aldrig någonsin. Men det vi såg var att vi hade olika gåvor och talanger. Och sen började jag själv ordna med sådana där träningsläger på somrarna. Vi hade en man som var i 50-årsåldern. Han var nyomvänd. Och om vi säger som så, han hörde inte till de mera positiva på jordklotet. Han hade levt hårt och han var väldigt besviken och det kom fram i det mesta. Men han ville i alla fall väldigt gärna berätta om sin tro. Och hur avråter man en människa som man tänker det här kommer bara bli fel? Jo, vi kom på någonting smart. Hur ser din vardag ut? Jo, han berättade att han gick omkring i ett fastighetsbolag och hjälpte till att fixa grejer. Så de ringde väl till något kontor och så fick han uppgift att göra det där. Jaha. Får du ha en bandspelare med dig? För det hette bandspelare på den tiden. Ja, det får jag ha. Okej, skulle du kunna göra så att du när du kommer till ett nytt ställe med din snickarlåda säger som så att jag brukar arbeta till musik. Får jag spela musik? Ja, det kunde jag göra i sådana fall. Och så lade han på en sån här kristet band där. Förlåt min otro. Men i alla fall, han började med det. Och det funkade, det var ingen som sa ifrån utan han fick ju spela den här musiken. Och efter bara en eller två dagar så börjar folk ringa till kontoret. Och säga, ni skickade hit en hantverkare. Ja, han spelar musik. Ja, och gör han det? Ja, skicka honom nästa gång också. Och det där var så gott därför att det kunde han. Det kunde han stå för. Men om han skulle satt igång och prata, då visste vi det var mest minustecken i det han sa. Och på så sätt kan vi ju hjälpa varandra. Du har en gåva. Det är någonting som du förmedlar som är så genomfint. Och nu tänker jag inte att vi ska då ha någon form av speciella träningsläger där det luktar gymnastiksal och stinker omklädningsrum. Utan i uppmuntran se, vad kan jag hjälpa dig med? Eller att använda Jesu eget ord. Vad vill du att jag ska göra för dig? För det är för mig ett kungsord. Som jag ständigt återkommer till. Och när jag ska presentera mina föreläsningar på universitetet så säger jag. Jag har två pedagogiska modeller som jag jobbar efter. Och det ena är rumpnissepedagogik. Ni ska lära er ställa varför. Varför frågor. Och det andra är Jesuspedagogik. Och det är att utgå ifrån vad vill du ha ut av det här. Och det brukar bli ganska förståeligt. De här texterna från Korinthierbrevet rymmer egentligen inte speciellt mycket praktiska anvisningar och tips. Gör si och gör så. Utan de rymmer ett förhållningssätt. Var så som. Det vill säga, utgå ifrån den andra människan eller den andra gruppen. Inte för att förställa sig, utan i klokskap skapa kontakt, skapa relationer. Och jag som då tycker att det här med ungdomsvärlden, barnvärlden är så viktigt. Jag tänker så här. Vi tar reda på vad har vi för resurser i församlingen. Så har vi en hund så aning om det. Så kan vi ställa frågan till skola. Vad vill ni att jag ska göra för er? Vi har resurser. Och på ett ställe så sa de, ja men vi har ingen bra musik här i skolan. Har ni någon i er kyrka som kan musik? Ja. Ja men det är bra. Kan vi ordna med frivillig musik då? Ja, kan vi göra. Och så kom en människa från församlingen till den här skolan. Och småningom, ja det började komma från skolan till kyrkan också. Men det var gott i sig. Det var en utsträckt hand som säger, vi har resurser, vi är gåvor till varandra. Inga fromma förtecken, där först i alla fall. Eller andra har inbjudit till frivillig dans och drama, därför att vi är duktiga på sådana saker i många kyrkor. Eller frivillig fotboll och det behövs en ledare. Ja, men vi har en i kyrkan som är jättebra på det. Han sysslar med det under hela sin uppväxt. Okej, och sen har man det i skolan. Och jag mötte en pastor i Stockholm som berättade att han ville väldigt gärna jobba in sig på skolorna, men det var väggen. Så han bestämde sig för den skolan skulle jag önska att vi får komma in i. Då började han med att kontrollera vem är rektor där. Så fick han fram ett namn. Hur är den här rektorn? Vilken ålder är det? Vad har han för intressen? Sidokompetenser? Och så kom han på att den här rektorn är golfspelare. Ja, hur klär sig en golfspelare? Och så var det rena spionen på något sätt, sökandet. Till dess han har fångat in honom. Då såg han till att en av hans vänner fanns med på golfbanan när rektorn var där. Och så börjar vänskapen där. Och så efter ett tag, ja men du rektor? Ja. Ja men vad spännande. Jag skulle jättegärna, eller någon från våran kyrka, vi skulle kunna komma dit och berätta. Och så var ju där murarna nedbrutna så här. Och det var inte svårt att få komma in på den skolan. Och det var inte ett sätt att förställa sig, utan det fanns ju verkligen en människa i församlingen som gillade det med golf. Nästan lika mycket som Peter Halldorf. Och på så sätt så öppnades dörrarna. Jag gick själv till en skola och ställde frågan. Är det någonting som ni tycker att ni skulle vilja hjälp med? Och jag fick samma svar där. Ja, det här med musik, vet du, vi har ingen som kan det. Nej, okej, okay, så ja, men det kan jag. Kan jag komma och sjunga med barnen och spela och så då? Ja, fick jag göra. Och så höll jag på med det under några veckor. En gång i veckan, på fredagarna tror jag det var. Och sen sa en lärare, ja, det här börjar likna så här veckoandakter som vi hade i skolan på min tid. Ja, det kanske jag gör. Du får gärna prata lite grann om det här med värdefrågor och sådana där saker. Ja, så börjar prata om värdefrågor, bra kamratskap och sådana saker. Och det finns ju gott om sånger på det temat. Så småningom utvecklades det här till att det kom frågor. Tror du på Gud? Precis som frågan förut här. Tror du på Gud? Ja, det gör jag. Ja, sa en kille. Det gör jag också, för jag tror på alla. Jaha, tror du på alla? Ja, ja okej. Okay. Och sen kom den annan fråga. Tror du att man kan be till Gud och han svarar på bön? Samma funderingar som vi hade här förut. Ja, det tror jag. Och då sa killen så här, som var muslim då. Du, så här är det. Min mamma är sjuk. Jaha. Kan man be för henne? Ja, det är klart man kan göra. Hon har cancer. Och då tänkte jag, vad har jag sagt? Ja, det är klart man kan be, men kommer jag väva in en besvikelse i den här lilla grabben? Jag sa, men be du för henne får du se. Vi kan också be för henne. Ja. Och jag bävade faktiskt för nästa besök på skolan. Jag tänkte, vad har jag sagt här? Men det var ju inget annat än att gå till skolan nästa gång. Och sen säger den här grabben, du, kommer du ihåg vad vi pratade om förra gången? Ja, vad då? Jo, att min mamma är sjuk. Ja. Hon var och fotograferade maken nu. Jaha. Ja, och på de här fotorna så sa läkaren att ja, det syns att det har varit någonting här, men det finns inget längre. Trodde det var för att vi bad? Ja, det kan det ju ha varit. Därför att barn är så receptiva. Och då blev jag ännu frimodigare. Så då sa jag till en lärare så här. Skulle vi kunna utöka det här ämnet? Skulle vi kunna göra så att den här sången och de här så kallade morgonsamlingarna. Skulle vi inte kunna väva ihop det med andra ämnen? Man kan liksom fördjupa det. Ja, har du något förslag? Ja, vi gör en musikal. Det finns bra musikaler. Och jag hade hittat en av Holgerssons. Om Daniel i Gamla testamentet. Det sa inte dem så mycket, men det sa mig en del. Så vi började öva in de här 12 sångerna. Och de, när man har sett fått in en sång, det går ju inte att få bort den. Så inbjöd vi alla föräldrar och mor- och farföräldrar och vad det var för någonting då, till en konsert. De skulle få spela upp det här. Och de var jättestolta. Och sen efteråt, och efter alla applåder, så fick de i alla fall varsin inspelning från deras egen konsert. Är det någon som gissar att barnet är stolta då, eller? Väldigt stolta. Efter ett halvår när jag mötte en av föräldrarna sa han: vet du vad du gjorde när du delade ut de här kassetterna som du var på den tiden? Ja, så det vet jag ju. Du, jag kan varenda låt utan till. Jaha, och vet du? Så fort vi får gäster hemma så är det första ungarna säger: ni måste höra när vi sjöng på våran konsert. De slutar inte för alla har fått höra hela konserten. Det var ju inte ett sätt att på något sätt smygjobba. Utan så här är det. Vi letar efter öppna dörrar. Vi letar efter mötesplatserna. Och så finns de där redan förberedda. Och då tänker jag så här: hur kan vi konkretisera, uttrycka vår tro? Ja, vi kan göra som Paulus nämner om. Vi kan bli så som en av de andra. Vi går in i en form av identifikation. Du och jag, vi hör ihop. Och där finns också Gud med. Och man delar inte ett vinnande team och ett vinnande koncept. Det andra är att vi tar det så självklart så vi funderar på: ja, är det någonting som grannen behöver hjälp med? Ja, en av föräldrarna är sjuka. Kan jag hjälpa er med någonting? Hur går det att fixa käket? Ja, men det kan gå bra. Eller som jag fick säga till min granne nu: du, er gräsmatta börjar bli lite lång. Är det okej att jag klipper den? Ja, vill göra det. Ja, så det är klart. Jag skulle ju själv önskat det. Om min hade blivit så lång och jag inte kunde klippa den. Ja, men det är bra. Och så kan man titta så här. Jag tror att ni är mycket smartare tankar och idéer än vad jag skulle kunna stå här och rapa upp. För ni har andra umgängen. Men varje generation måste möta sin generation med de här goda nyheterna och hur det uttrycks. Och småningom så kommer människor att börja ställa frågor. Men allt det här står för sig själv. På samma sätt som Guds kärlek. Den står för sig själv. Och den blir exemplifierad genom våra förhållningssätt. Så fortsätt skriv era vittnesbördsberättelser. För att det ger ett igenkännande. Utgå ifrån att de människor som ni möter, de står redan under Guds påverkan. För så är det. Alltså, det går inte att bevisa på något sätt. Men min erfarenhet styrker mig det. Att vi leds till människor som Gud redan håller på att bearbeta. Och vi är kanske den här pusselbiten som behövs för att det ska bli tydligare och konkretare. Vad vet jag. Men nöjd med att det du gör spontant för Guds rike, det står för sig självt. Och lagen om sådd och skörd, den gäller även där. Vi beder. Tack för att ditt liv, Gud, det lever du ut också genom våra liv. Tack för att också vi får vara den väldoftande livets parfym som människor får uppleva en väldoft av. Och vi vet att människor runt omkring, de vet så väl vilka vi är, vad vi står för och så. Och jag ber om att du ska hjälpa oss att se de där mötesplatserna och fånga dem när de kommer. Spontant var den är. Men Herre, ge oss öppna ögon. Ge oss öron som inte bara hör det första, utan hör tankarna som finns bakom det här. Som uppfattar längtan, nyfikenhet, som inte är nöjda med allt det här vanliga vardagliga, utan också letar efter en djupare förståelse och mening med livet. Och jag tackar dig för, du kommer inte svika någon av oss. Tack för att du kommer att vara med oss varenda ögonblick. Och tack för att du låter oss tillsammans få växa i tillit till dig. Hjälp oss att våga överlämna oss till varandra. Hjälp oss att våga uppmuntra och styrka varandra i det här. Och jag tackar dig för att ingenting i höjden eller djupet någonsin kan skilja oss från den underbara kärlek som du har, Gud, till oss för ditt namns skull. Amen.